varmt välkommen. Mitt namn är Mariam Seigani och du lyssnar på ett avsnitt av LSS-podden. Förenklat och lättbegripligt. Nu kör vi! Hej Nafal och varmt välkommen tillbaka till LSS-podden.
Ja, hej. Tack så mycket. Det är kul att vara tillbaka som alltid.
Ja, du är så välkommen. Det är många lyssnare som frågar efter dig. Och det är alltid uppskattat när du är med och delar med dig av dina kunskaper.
Ja, vad härligt att höra. Det är verkligen kul.
Och idag ska vi prata om ett väldigt aktuellt ämne.
Just det.
Nämligen lagändringen som trädde i kraft 1 januari 2023.
Precis, precis.
Så jag tänkte jag ställer några frågor och sen får du väl svara så gott du kan, för det här är ju nytt för alla. Mm. Så att så mycket du kan inom ämnet kan vi väl diskutera och se var det landar.
Precis, det låter bra.
Ska vi ha en liten snabb genomgång av vilka ändringar som kommer att ske i och med lagändringen då som trädde i kraft 1 januari 2023?
Just det. Men det tycker jag att vi gör. Och men precis som du säger så har det ju skett en del ändringar som rör de grundläggande behoven, föräldraansvaret och åldersgränsen för att beviljas assistans. Och om vi börjar med förändringarna rörande de grundläggande behoven, så har det grundläggande behovet som heter annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade. Det har tagits bort och i det stället så har det införts två nya grundläggande behov. Och det första av de här två, det kan vi kalla för förebyggande stöd med anledning av psykisk funktionsnedsättning. Och i lagstiftningen, LSS, så heter den stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom. Så det var den första.
En
liten drickpaus där.
Ja.
Vattenpaus. Jo, det var den första. Sen den andra. Nya grundläggande behovet. Det kan vi kalla för medicinskt stöd om minst 12 timmar per dygn knutet till egenvård. Och dess faktiska namn i lagstiftningen, det är stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa.
Mm.
Och ja, som man märker så är de nya namnen, då, det är långa namn, det är inte som det har varit med de andra grundläggande behoven, personlig hygien, på avklädning, det är kort och koncist, utan nej,
nu får man lära sig. Här behöver man drickspaus mellan.
Precis.
Jag förstår.
Då får man lära sig hela fadderuttan.
Yes.
Så att säga.
Yes.
Och vi går vidare. Det har ju skett fler förändringar. Och då är det förändringar som rör kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning knutna till de grundläggande behoven. Och det är så att de förs in i lagstiftningen, inte som ett eget grundläggande behov i sig, utan mer som ett förtydligande komplement till de grundläggande behoven personlig hygien, måltider, på avklädning och kommunikation med andra. Och i lagstiftningen, så nu får man hålla i sig, det här är långt, så benämns de på följande vis. Om den enskilde på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser för att han eller hon själv ska klara av att tillgodose ett grundläggande behov som avses i första stycket 2-5, punkterna 2-5, ska sådana insatser beaktas som en del av hjälpen med det grundläggande behovet. Och de här punkterna 2-5, det är de som jag nämnde tidigare. Personlig hygien, måltider, på avklädning och kommunikation med andra.
Mm.
Så det är nya, långa benämningar som man behöver lära sig.
Mm.
Och vidare så har ju föräldraansvaret, det har skett förändringar där också. Och det heter numera föräldraavdrag. Och det är en schablon som dras från grundläggande behov och andra personliga behov med en fastställd omfattning. Men som kan skilja sig åt beroende på barnets ålder. Och den sista förändringen, om vi kallar det för det. Det är då att åldersgränsen, den har förändrats. Man har höjt den för att beviljas personlig assistans för första gången. Och för att kunna ansöka om en utökning. Och det har höjts från 65 år till 66 år.
Så förr i tiden så var man tvungen att lämna in en ansökan dagen innan man fyllde 65.
Just det.
Och nu är det dagen innan man fyllde 66.
Precis, så kan man säga.
Jag tänkte fråga i alla fall om du skulle kunna gå djupare i det du har berättat om lagändringarna och förändringarna som har kommit. Och bara förklara det lite mer, för det är inte helt lätt det här. Det är ganska svåra begrepp och svåra saker att förstå.
Nej, men det förstår jag helt. Det är också nytt ju. Men absolut, vi djupdyker lite mer. Och vi kan ju börja med den som jag då nämnde, det grundläggande behovet, förebyggande stöd med anledning av psykisk funktionsnedsättning. Stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom.
Oj. Det var långt.
Det var långt, ja. Om man då tittar på förarbetena så kan det här förebyggande stödet, det kan då till exempel handla om hjälp för att skapa begriplighet och förutsägbarhet i tillvaron för personen. Eller för att minska oro eller upplevelser av vanmakt. Med fysiskt skada sig själv avses situationer där personen agerar på ett sätt som gör att han eller hon kommer till fysisk skada. Och stödet, det kan exempelvis behövas för att förebygga att personen springer rakt ut på en trafikerad väg. Så det är inte enbart självskadande handlingar som avses.
Mm.
Stödet, det syftar till att begränsa risken för allvarliga konsekvenser. Och en risk för att ett barn rivs eller nyps, menar man, är inte en tillräckligt allvarlig konsekvens för att motivera det förebyggande stödet.
Aha. Mm.
Stödet, det syftar inte heller till att förebygga beteenden som på ett mer indirekt sätt skulle kunna medföra en risk för skada i framtiden. Utan riskbedömningen ska göras på så sätt att det ska finnas en tydlig risk för skada i det enskilda fallet. Det ska finnas ett behov av frekventa ingripanden för att minska risken för farliga situationer, att de uppstår, eller för att hantera sådana situationer. Och eftersom stödet syftar till att förebygga direkta risker för fysisk skada så krävs det att assistenten hela tiden ska ha uppsikt över den enskilde och befinna sig i hans eller hennes omedelbara närhet. Och i detta förebyggande stödet så ingår även att ingripa på ett personligt utformat sätt för att minska risken för skada när en farlig situation väl har uppstått. Och då till exempel genom ett anpassat bemötande för att varva ner den enskilde. Så kan vi också titta mer på djupet på det andra nya grundläggande behovet som vi då har benämnt. Medicinskt stöd om minst 12 timmar per dygn knutet till egenvård. Och den heter ju som sagt väldigt långt. Stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa. Och för att hälso- och sjukvårdsåtgärder som avser ett medicinskt tillstånd enligt det nya grundläggande behovet, för att det ska kunna vara assistansgrundande, så förutsätts att det är fråga om egenvård. Om egenvård så avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som behandlande hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att en patient kan utföra själv eller med hjälp av någon annan. Och det här ska då framgå tydligt i de medicinska underlagen att just en sådan bedömning har gjorts. Och behovet av stöd, det ska då finnas löpande under större delen av dygnet. Och med löpande under större delen av dygnet så menas en period utan avbrott om mer än 12 timmar. Så det är en lång period. Att delar av de här timmarna, att det kan tillgodoses i exempelvis skola eller daglig verksamhet, det utgör inget hinder. Alltså, men det menas att det inte krävs att de kvarvarande timmarna ska nå upp till tidsangivelsen för att kunna ge rätt till assistans. Utan så länge det då finns behov under mer än 12 timmar så finns det möjlighet att kunna kvalificera sig till det här grundläggande behovet. Sen finns det fler krav, om vi säger så. Ett sådant krav är att det medicinska tillståndet, det ska medföra antingen fara för den enskildes liv eller annars en överhängande och allvarlig risk för personens hälsa. Så det ska finnas en direkt och konkret risk för den enskildes liv eller hälsa. Och att det ska finnas en påtaglig risk för att ett uteblivet stöd, direkt kan leda till ett livshotande tillstånd, till akuta skador eller till att det medicinska tillståndet omedelbart förvärras.
Okej.
Och det är ingen uttömmande uppräkning i förarbetena av vilka typer av medicinska tillstånd som skulle kunna omfattas av stödet. Men grav epilepsi, det anges som ett exempel. Och åtgärder som bör kunna ge rätt till personlig assistans för det här nya grundläggande behovet, det är till exempel hantering av medicinsk-teknisk utrustning. Och det kan också vara fråga om att administrera ett visst läkemedel och att göra avvägningar avseende dosering av läkemedlet. Det kan vidare också handla om att placera personen i en viss position eller att hjälpa personen att utföra en viss rörelse. Och det är en uppsikt som krävs för att vid behov kunna vidta omedelbara åtgärder är en del i stödet. Exempelvis kan det handla om att uppmärksamma tecken på att ett krampanfall är på väg att inträffa eller att det är luft i slangen till läkemedelspumpen. Och hjälp med det här nya grundläggande behovet, det undantas från föräldraavdraget.
Men vad bra, nu har du förklarat lite mer och djupgående om de två nya grundläggande behoven som har tillkommit när den femte har försvunnit sedan tidigare. Och nu tänkte jag om du skulle kunna berätta lite mer om kvalificerad aktivering och motiveringsinsatser.
Just det.
Får jättegärna berätta rubriken en gång till så det blir rätt.
Ja. Vi kör from the top så att säga. Det är kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning som då är knutna till de grundläggande behoven, som vi nämnde tidigare. Så först de in i lagstiftningen och inte som ett eget grundläggande behov, men som ett förtydligande komplement till de grundläggande behoven, personlig hygien, måltider, på avklädning och kommunikation med andra. Och jag kan upprepa det igen, hur definieras det här i själva lagstiftningen LSS? Jo, då står det om den enskilde på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver kvalificerad aktiverings- och motiveringsinsatser för att han eller hon ska klara tillgodose ett grundläggande behov som avses i första stycket 2-5, ska sådana insatser beaktas som en del av hjälpen med det grundläggande behovet. Och punkterna, eller styckena som det står 2-5, det är som sagt de grundläggande behoven, personlig hygien, måltider, på avklädning och kommunikation med andra. Nu har vi fortfarande bara skrapat på ytan. Nu djupdyker vi lite mer.
Mm. Spännande.
Yes, visst är det.
Mm.
Och dessa kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser, de ska syfta till att få personen att själv tillgodose något av de grundläggande behoven. Som då är personlig hygien, måltider, på avklädning och kommunikation med andra. Och hjälpen är då inte av praktiskt slag eftersom personen i fråga rent fysiskt har förutsättningar att sköta det grundläggande behovet. Men hjälpen, den måste emellertid vara av kvalificerad natur och innebära något mer än vägledning, påminnelser och instruktioner. Ett mer allmänt stöd, det ska inte beaktas, men det kan däremot vara ett annat personligt behov. Och insatserna, de ska vara personligt utformade, där insatserna kan vara kvalificerade om de förutsätter en omedelbar fysisk närhet till den enskilde i samband med integritetsnära situationer och innehåller moment som i det närmaste är att betrakta som praktiska. Det kan då även vara fråga om situationer där en enskild har stora begränsningar i kommunikationsförmågan eller det av andra skäl som då har samband med den enskildes funktionsnedsättning. Att det krävs att insatserna ges av någon som har ingående kunskaper om honom eller henne.
Många som lyssnar är ju vårdnadshavare, mammor och pappor. Så att jag skulle verkligen vilja be dig att du även förklarar mer det här med förändringarna gällande föräldraransvaret om du kan.
Just det. Jo, men föräldraransvaret, det ändras som sagt. Alltså det benämns på ett annat sätt till att börja med. Så det heter inte numera föräldraransvar utan det heter föräldraavdrag. Och det här föräldraavdraget, det ska göras enligt en schablon beroende på barnets ålder. Med en viss omfattning från grundläggande behov och med en viss omfattning från andra personliga behov. Och det här avdraget, det ska göras först efter att det samlade assistansgrundande hjälpbehovet har räknats fram. Det kommer inte göras något föräldraavdrag för hjälpbehov som är kopplade till andning, måltider i form av sondmatning eller för medicinskt stöd knutet till egenvård om minst 12 timmar per dag.
Som vi pratade om tidigare.
Precis.
Mm.
Och det ska inte heller göras något föräldraavdrag för grundläggande behov från och med den månad barnet fyller 12 år. För andra personliga behov före den månad då barnet fyller 1 år. Eller för andra personliga behov från och med den månad då barnet fyller 18 år.
Okej. Kan vi göra så att vi, för det är ju en tabell som Försäkringskassa och kommuner kommer att använda sig av. Vi gör så här att i beskrivningen så talar jag om var jag kan lägga upp den här tabellen så att man kommer åt den.
Precis, det låter bra.
Så att man kan titta på den.
Mm. Och det är ju vissa ålderssegment, som sagt det är 0 till 1 år och sen är det 4 segment till.
Mm.
Där det andra segmentet är 1 år till 6 år, 7 till 11 år, 12 till 17 år Och sen det sista är då 18 år.
Yes, och uppåt.
Ja, precis. Ja. Precis.
Ja, men vad bra. Då ska jag se till att den här tabellen kommer ut. Så att du som lyssnar kan ta del av den och titta på den. Blir lättare att förstå då när man har den framför sig kanske.
Precis.
Mm.
Det låter bra.
Vad bra, tack.
Mm.
Men då har jag kanske en lite svårare fråga.
Mm.
Och jag tänkte fråga dig hur du tolkar de här förändringarna. Och vad du tror att allt det här kommer att innebära.
Mm. Det är ju svårt att säga lite vad det kommer innebära. Men överlag så är det ju till stora delar det är positiva förändringar. Och det bör ge fler barn och vuxna rätten till personlig assistans och assistansersättning. Så har vi ändringen av föräldraansvaret till ett schabloniserat föräldraavdrag. Den kan ju ha med sig vissa negativa förändringar för vissa barn där avdrag för föräldraansvar eller föräldraavdrag som det kommer heta som sagt, eller som det heter, att det kan utökas jämfört med hur det har varit tidigare. Så att det här föräldraansvaret, föräldraavdraget blir större jämfört med innan lagändringen. Men på det stora hela så får man se hur den här lagändringen faktiskt kommer att tillämpas av Försäkringskassan, kommunen och förvaltningsdomstolen. Kommer det vara restriktiva tolkningar eller generösa tolkningar? Och det får tiden utvisa, så att säga.
Ja. Yeah. Och det du menar med tolkningar, det är liksom att praxis kommer att avgöra hur det här kommer tolkas i framtiden.
Precis, alltså om det finns ju fortfarande en del frågetecken över delar av innehållet i lagändringen. Exempelvis så rörande det här grundläggande behovet, förebyggande stöd, så finns det en otydlighet med vad man faktiskt menar med frekventa ingripanden. Hur ska det tolkas? Innebär det en viss frekvens av ingripanden? Hur stor frekvens ska det vara? Kommer det vara samma tolkning utav Försäkringskassan som utav kommunerna, som utav domstolarna? Och samma sak gäller termen vid bedömning av kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser i samband med ett grundläggande behov. Vad kommer där att tolkas som kvalificerat? Kommer det vara enhetligt över alla de olika myndigheterna och de olika instanserna? Alltså domstolarna. Hur ska den här termen tolkas? Så därför kommer det bland annat de här termerna som jag närmar. Det kommer behöva prövas av förvaltningsdomstolarna. För att så småningom ge klarhet i tolkningarna. Det gör att det kommer etableras rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen med prejudikat därifrån och vägledande domar från kammarrätten. Och de här domarna, de kommer ju att ange bland annat hur de här frågorna som jag har tagit upp, men det finns ju också annat i den här nya lagstiftningen som hur det ska tolkas, alltså ge svar på det. Och jag tror att det är först då som man kommer få en större tydlighet av konsekvenserna av den här lagändringen. Om det faktiskt är en ändring till det bättre.
Mm-hmm.
Och förhoppningsvis så är det så.
Mycket bra förklarat. Tack Nafar. Mm. Du pratade tidigare lite grann om egenvård. i samband med de här nya lagändringarna. Jag tänkte fråga om du kunde förklara lite mer vad egenvård är och även skillnaden mellan delegering och egenvård i samband med att ansöka om personlig assistans. Om du skulle kunna förklara det så att det blir tydligt.
Med egenvård så avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som behandlande hälso- och sjukvårdspersonal de har bedömt att en patient kan utföra själv eller med hjälp av någon annan. Och delegerad hälso- och sjukvård, det utförs inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen, som då förkortas HSL. Och det är då en annan lagstiftning och det kan inte vara assistansgrundande. Enligt lagändringen då från 1 januari i år så kan viss typ av egenvård vara assistansgrundande som ett grundläggande behov. Och det pratade vi om tidigare. Det finns ju också, alltså de här andra grundläggande behoven som andning. Det är också egenvård som är assistansgrundande som ett grundläggande behov. Matning i form av sondmatning. Det är också egenvård som är ett grundläggande behov och som är assistansgrundande. Så det är väl kanske kortfattat kan man säga vad det är och skillnaderna. Och det här skulle man kunna göra ett eget avsnitt om egentligen.
Ja.
Men ja.
Kanske vi kan göra framöver.
Ja, varför inte det?
Yes, men tack snälla. En fråga som jag tänkte att kanske några lyssnare hade är att om jag har ett befintligt beslut och vill att det här beslutet ska prövas efter att lagändringen har trätt i kraft, vad är det jag ska tänka på? Vad är det jag ska göra?
Ja, det är en bra fråga. Och jag tänker att vi tar det från början, från scratch liksom. Bra. The basics. Ja. En ansökan efter den 1 januari i år. Har man ansökt innan dess, då är det med största sannolikhet så att det kommer bedömas enligt den gamla lagstiftningen. Så det är väl det första att ha med sig. Sen utöver det, att man upprättar en tydlig och detaljerad behovsbeskrivning över sina egna eller sitt barns eller närståendes hjälpbehov. Eller att man tar stöd av en jurist för detta. Ordna med tydliga medicinska underlag i form av läkarintyg. Där det då har gjorts en egenvårdsbedömning och att det tydligt framgår i dem att så har gjorts och vad den är. Och det är ju de fall där det behövs än något sådant. Utöver det, en bra tydlig ADL-bedömning. Och ifall det gäller ett barn så underlag från skola eller förskola så att man på det viset ger en helhetsbild av funktionsnedsättningen och dess konsekvenser för den enskilda i dennes vardag. Så det är väl mina tips.
Yeah.
Saker att tänka på.
Bra. Och bara för att förtydliga, ADL-bedömning är ju ett intyg eller bedömning, aktivitet i dagliga livet som man kan få av rehabpersonal, arbetsterapeuter. Mm.
Precis, bra. Fysioterapeut,
yes.
Kan också vara sjukgymnast, kan ju se lite olika ut från, säger man, kommun till kommun eller landsting. Ja, vem som utför det.
Ja, bra. Vad bra, tack.
Mm.
Och om jag söker assistans för första gången då, hur påverkar lagändringen mig då?
Det kan ju ha en positiv inverkan, för det kan ju vara så att man har rätt till assistans för sådana hjälpbehov som innan lagändringen gav avslag. Så om man har ett barn eller en närstående som har behov av medicinskt stöd om minst 12 timmar per dag knutet till egenvård eller en psykisk funktionsnedsättning och är behovet av hjälp i form av förebyggande stöd eller kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser, så kan det innebära att man har rätt till personlig assistans eller assistansersättning från årsskiftet, den 1 januari 2023. Mm. Och såklart så förutsättningen är ju också att man uppfyller de övriga kraven i lagstiftningen och att man har, ja, men som jag nämnde tidigare, ansökt tidigast den 1 januari.
Yeah.
Så det kan ju vara en positiv inverkan.
Mm. Men jättebra. Och då känner jag att jag har tagit upp din tid alldeles för mycket. Så att jag har en sista fråga. Och det är att jag undrar vad dina förhoppningar är med den här lagändringen.
Jag hoppas att det faktiskt leder till en förändring som är till det bättre. Att fler barn och vuxna med funktionsnedsättning ska kunna få den hjälp som de faktiskt behöver för att få sina hjälpbehov tillgodosedda. Så att man får sin vardag och sitt liv att gå ihop. Så det är vad jag hoppas på med den här lagändringen.
Jag hoppas att dina förhoppningar blir sanna. Och för dig som lyssnar så vill jag bara presentera Nafal ytterligare en gång. Nafal, du har ju varit med tidigare i LSS-podden.
Just det.
Och vill man veta lite mer om dig och hur du kan hjälpa till med sådana ärenden och frågor, då kan man ju besöka din hemsida.
Mm.
Funktionsrättsjuristen.se.
Utan R.
Utan R. Internetvärldens utan R.
Och det är faktiskt .com.
Är det det?
Det är funktionsrättsjuristen.com.
Funktionsrättsjuristen.com. Jag kommer skriva det här i beskrivningen till dagens avsnitt så att man kan komma i kontakt med dig eller se vad du har att erbjuda.
Mm.
Du är ju väldigt, väldigt duktig på det här du gör.
Tack snälla för det.
Och jag är så himla glad att du lägger ner din tid på att komma hit och berätta för LSS-poddens lyssnare om allting du kan. Tack Nafal.
Ja, men det är såklart, det är självklart för mig. Jag tycker att det är viktigt att nå ut med den här informationen, det som vi pratar om i de olika avsnitten, till så många som möjligt som behöver den hjälpen. Som funderar på om man ska ansöka om assistans eller har assistans. Och det är inte alltid så lätt att kanske veta allting själv. Så kan man bidra med hjälp och stöd i sådana situationer, så det är självklart, absolut.
Ja. Och det fantastiska är att du gör det på ett väldigt enkelt och lättbegripligt sätt. För det här är inte lätt.
Nej.
Det är svåra begrepp och svåra saker att förstå. Så att, tack till dig Nafal.
Tack till dig, tack själv.
Och tack till dig som har lyssnat. Ta väl hand om dig och vi hörs snart igen.